Jag är hemma hos Kai Gustafsson här vid Eidisviken på Pellinge. Och vi sitter nu i ett av de här båtskjulen, eller båtlidren, eller båtvarven, eller vad man nu kallar det. Här finns flera av dem. Och i ett av de här så uppspelades någonting unikt här den här sommaren, sensommaren, nämligen skådespelet Vägen hem, där Pellingebornas version av Tove Jansson-minnen och Tuulikki Pietilä-minnen uppspelades inför 11 fullsatta föreställningar. Ni hade lite mera spring där i båthuset, Kai.
Ja, visserligen. Det var ju över 1300 människor som besökte båthuskjulet, och det är vi ju inte vana med. Närmast ska det ju vara båtar.
Och nu är det ett par segelbåtar?
Nu är det några segelbåtar redan, och hela scenen är riven och läktarna är borta och allt är tillbaks till det ska vara.
Vi är här då i Eidisviken på din hemgård. Det var här som familjen Jansson satte bopålen sommartid. De bodde då där i ditt barndomshem?
De bodde i mitt barndomshem, ja. Det var ju min farfar som hyrde den här sommarvistelsen åt Janssons med början från 1920-talet, någonting i början på 1920-talet. Och sen dess har de då varit här, så att jag har ju upplevt Janssons, ja, från dess jag börjar komma ihåg någonting.
Och Klouharun här, om vi tittar ut genom fönstret här mot havet, så hur långt ska vi åka då?
Det blir väl en 5-6 kilometer ungefär. Och tidsmässigt 15-20 minuter.
Och det här berömda utdasse där urmuminen målades, så finns här också. Det är säkert många som har vallfärdat hit.
Ja, det har nog väckt ett visst intresse, speciellt bland då japanska besökare. Så för dem är det närmast som en, hade varit närmast som en helgedom, utedasse. Numera är ju tapeterna borttagna och restaurerade och finns då i Helsingfors. Kopia har vi.
Kai, innan vi börjar prata mer om Toves tid här på Pellinge, Klouharun, så berätta lite om dig själv.
Jag är, som sagt, jag är född här och bodde ju här fram till, vad var jag, 16-17 år när jag gick till sjöss. Sedermera blev jag då sjökapten, och största delen av mitt yrkesliv verkar jag som lots i Östra Finska viken. Och nu som pensionär så är jag ju då tillbaka här till punkt A.
Och du har någonting att göra med ett av de här båtskjulen, det stora båtskjulet där det här skådespelet försik.
Ja, vi driver ett båtvarv, alltså vinterförvaring för båtar, som vår pappa egentligen startade på 70-talet och som vi då fortsatte med efter hans död. Och det är då med vi, det är då min bror och min svåger och jag som då sysslar med det här som sån här pensionärshobby.
Kai, vad är dina första minnen av familjen Jansson och Tove här på gården?
Det är väl svårt att säga något speciellt första minne. Jag menar, vad minns människan när man är först 4-5 år gammal? Alltså, de liksom fanns alltid. Jag kommer ju ihåg Toves pappa och mamma, och jag kommer ihåg att Toves pappa hade en apa som var väldigt elak, och Tove var väldigt exotisk, och till exempel hon var kvinna och gick i byxor och dylikt. Men liksom någon speciell händelse kan jag inte komma ihåg.
Du var betydligt yngre än Tove då när hon bodde här?
Ja, alltså, åldersskillnaden är 30 år.
Hur umgicks ni?
Ja, det där är, jag vet, alltså med Tove, då när jag började komma ihåg Tove, så då bodde hon ju redan ut på Bredskär, ön innan Klouharun. Och mest så var det väl att vi åkte ut med post och vatten och sånt där, och då satt man ju alltid ner en stund där och Det var väldigt spännande för ung kille som inte nu hade sett så mycket av världen. Och det andra var ju då att de kom början på 50-talet, då rodde de ju land från Bredskär, och om det var vackert väder då samma sak igen för att hämta post och dylikt.
Tove var väl kring 50 år när hon började bygga där på Klauharun. Var Tuulikki Pietilä med i bilden då?
Ja, Tuulikki var nog med i bilden då. Hon var 50 år och Tove, och de var nog tillsammans på Bredskären de sista åren, Tove och Tuuti.
Men du blev någon slags, vad ska man kalla det, hovchaufför åt dem sen, och kanske lite vad du gårdskar också där på Klauharun åt dem, och det där hämta förnödenheter.
Ja, det nu är kanske lite att ta i, inte vet jag nu var gårdskar direkt, men i mån av möjlighet så körde jag ju ut dit ganska mycket. Jag menar då speciellt efter det som vår pappa hade gått bort, så då jag jobbade ju som lotsdörren, så att jag hade en vecka jobb, en vecka ledigt, så jag hade ju alltid tillfälle att göra det, och det blev ju ofta så att jag körde ut dit och skötte om då lite. Det var ju alltid det här med vatten och post. Resten klarade de mer eller mindre själva ju förstås.
Blev det många färder under sommaren?
Blev det säkert det nog. Det var det vackert väder, så då skötte de det själv. Då kom de i landputtrade med sin lilla snurra och åkte in till Söderbyboden med mamma och proviantera och fick sin post och fick av sen sin post och så vidare. Men nu var det såklart, om de nu kom ut någon gång i början på maj och åkte hem i oktober, så nu blev det många resor.
Hur togs du emot där när du kom båten till Klauharun?
Väl. Man kände sig nog alltid väldigt välkommen. Tove var ju jättebra på att smickra och berömma, så att det kändes äkta. Så det är en sak som jag till och med kommer ihåg från barndomet. Att bara att landa med båten, så hon kunde berömma den där prestationen, så att man trodde att man var världens bästa båtförare, eller näst bäst i varje fall, men hon var bra på det.
Var det bara av en sväng där till Klauharun, eller bjöd sig på kaffe?
Alltså nu var det ju alltid, nu skulle man ju alltid sitta ner och prata bort en stund, och det var kanske läge också för att ta ett litet glas. Det var också en bra orsak att så att nu kommer jag alltid sitta där säkert en liten timme eller sådär.
Och vad kunde ni prata om?
Mellan allting, mellan himmel och jord. Och de ville ju ofta berätta vad de hade gjort, liksom sådana här praktiska grejer, var ute och samla drivved, och Tuuti hade byggt ett nytt skåp eller en hylla, och Tove hade murat någonting och dylika saker.
Jag har förstått på dig att Tove var väldigt fascinerad av vädrets makter. De kan säkert slå till här vid Eidisviken också, men ännu mer där på Klauharun.
Ja, det är ju en så liten ö, så när det stormar så yr ju vattnet över den, kan man ju säga. Och man ser ju runt om hela horisonten där, så det gör ju att upplevelserna blir säkert nog större än här inne i viken, som ändå skyddar lite och sådär. Och Tove tyckte nog om sådana här, ska vi säga, små katastrofer. Lite farligt, inte då för farligt. Och sen, ja, hon sa väl också att om man vill vara modig så måste man ju vara lite rädd också.
Det fick hon säkert från sin pappa, från Muminpappan, som ju också älskar katastrofer.
Ja, de hade nog det säkert gemensamt. Och det här. Ja, det kom nog därifrån.
Har du varit med om några sådana här dramatiska händelser när du har varit tillsammans med Tove och Tuulikki på sjön eller annars?
Dramatik, jag vet inte. Kanske en gång när han var där ute, Toves mamma, och det var någonting, hon hade väl blivit lite sjuk eller skulle hon ha någon nya mediciner eller vad det nu var, och då kom det en deras familjeläkare ut då, Och det var ett fruktansvärt väder. Det var säkert ganska sent på hösten. Och det var helt klart att det skulle inte gå att ta i land där med motorbåten. Så jag tog en kompis, i själva verket Toves brorson Peter, med mig, och så tog vi en roddbåt som ligger här nere i stranden fortfarande, vår så kallade sumpbåt, på Buxer. Och doktorerna packade vi båten och så körde vi ut till Klovhörn, och Peter blev med vår motorbåt och ligga där utanför, och jag skulle föra i land och doktorn med roddbåten. Och det var väl, det var mycket mer tur än skicklighet. Det kom en stor våg som sopade in oss i det här gloet där. Och doktorn hoppade i land, blev knappast våt om fötterna igen, så följande våg så sög ut mig därifrån. Så allt skedde bara på några ögonblick, och jag fick ju höra att jag hade varit väldigt duktig och skicklig, men i själva verket så kunde jag inte göra någonting. Det bara hände. Men det var ju lite dramatiskt, men läkaren kom i land.
Vad är dina iakttagelser under årens lopp kring Tove Janssons författarskap och konstnärskap?
Man hade ju alltid liksom sett att hon jobbade och skrev och ritade, men som barn var det spännande att följa med henne när hon började med de där serierna och det här, jobba med dem och det, att få sitta och titta på när hon börja göra en sån där seriestripp eller vad man ska kalla det. Då först med lite blyerts och skissa upp och fundera. Det var rysligt spännande nog att titta på det där.
Skulle man sitta tyst där som en mus?
Det skulle man väl nog göra, förutom det att om hon frågar någonting, men nu skulle man ju vara tyst såklart.
Ja. Visar hon och frågar, vad tycker du om den här seriestrippen?
Jag vet det direkt inte. Kanske hon då mera kommenterar.
Fick du någon stå modell också när hon ritade och målade?
Nej, det fick jag aldrig. Det fick jag aldrig.
Känner du igen dig i något av hennes texter då?
Det finns nog faktiskt någon novell där jag vet att jag är med, men inte så där direkt heller med namn eller sånt. Det undvek hon överhuvudtaget att jag tror att åtminstone var nu Annik Oss och Pellingen bor överhuvudtaget, så om någon figurerar med där så hade hon nog lite blandat ihop det så att det inte skulle. Man inte skulle kunna peka ut någon direkt. Mm.
Vilken novell tänker du på där du misstänker att du har varit en inspirationskälla?
Ja, jag vet inte om jag var direkt. Alltså den, om jag kommer rätt, också heter den Sommarbarnet. Och vi hade ett sommarbarn här som då fick fira. Eller vistas här, då var det ändå en månad eller två, var det nu, ja. I varje fall så det här, utan att nu gå in på detaljer desto vidare, så det uppstår en sån situation att hon då skrev en novell om detta. Och där är jag då med.
Hur mycket har du läst av Toves texter?
Nu tror jag väl att jag har läst det mesta, men faktiskt nu i sommar har jag funderat på att jag borde börja lite läsa den på nytt, för att det, i och med att allting har varit så aktuellt nu, så börjar man ju komma ihåg saker och ting och ändå inte kommer ihåg.
Har du hunnit den där stora Tove Jansson-utställningen i Ateneum i sommar?
Jo, faktiskt var vi och tittade på den och fastän jag ju vet att hon var rysligt produktiv och alltid jobbade och med många olika saker, så är det ändå inte otroligt att hon har kunnat producera så jättemycket material som hon har gjort. Jag menar allt, tavlor och skissar och ritningar och böcker, och fantastiskt produktivt.
Kaj Gustafsson, ska vi lite röra på oss och gå ut här till det här båtlidret som du kallar det, jag skulle kalla det ett stort båtvarv, men i alla fall här som det skedde nu i somras, den här pjäsen Vägen hem, här var ju en fantastisk utsikt och kvällssol som publiken badade i när man kommer hit och svalorna svirrar omkring här. Vad tror du att svalorna tänkte över all den här uppståndelsen?
Jag vet inte, men det verkar inte störa dem så jättemycket. Det gick helt bra, tror jag.
De är anpassningsbara, de bygger till och med bon på Pellingefärjan som åker av och an.
Ja, det är faktiskt så. Till och med här, okej, det är inte svalor, men sädesärlor, så där i den där vår lyftkran, så där brukar sädesärlor bygga bo. Och det är ju infernaliskt ljud när man kör med den där lyftkran, inte stör det dem, så naturen kan nog anpassa sig.
Ja. I det här mindre lidet som vi satt just nu så firades faktiskt Toves 75-årsdag. Hur gick det till?
Jag hade inte själv möjlighet att vara där för jag var på jobb, men det hade varit en jättefin tillställning och massa Pellingebor främst som gäster, och Tove var bekransad som alltid, och det var musik och lite dans och mat och dryck och allt det där.
Fastän Tove inte var med i själva pjäsen här nu på Pellinge i somras, så var hon ju med där i slutscenen bekransad, och den här kransen, det var inte bara Tove förstod jag som fick använda den här kransen.
Nej, det började redan på 50-talet. Jag tror att den första kransen var det var egentligen ganska äcklig, det var någon slags plastmaterial här, vad det nu fanns då på den tiden. Och det var varifrån de hade fått tag på den vet jag inte, men den var väl då första gången på Toves huvud och sen då 5 dagar senare på min pappas huvud. Och det blev då en tradition att Tove fyllde den 9:e, då åkte vi ut i Bredskär eller Klovharun och då hade Tove kransen på sig, och sen den 15 augusti när pappa hade sin födelsedag, så då kom de upp med kransen och då hade han den på sitt huvud. Och det där fortsatte så länge han då levde, och Tove hade den efteråt.
Ja, den där plastkransen fanns väl faktiskt med nu på den här Ateneum-utställningen, tror jag.
Det är mycket möjligt, jag kommer inte ihåg det.
Och den här, tror jag, den bakgrunden att hon fotograferades simmande och med den där kransen på huvudet, och det var just den där plastkransen skaffades just för den här fotograferingen.
Ja, så var det väl, det var antagligen hennes bror Per Olof som då fått ta henne, eller kanske det var han som skaffade den också. Ja.
Det vet jag inte, men vad tror du att Tove skulle ha tyckt om det här ståhejen nu här i sommar i båthuset?
Ja, i allmänhet så var hon ju inte nå vidare för sådana här, för mycket publicitet och sånt där. Men jag tror att själva de här föreställningarna här i båtskjulet och själva det här, hur det var uppbyggt, jag tror att hon kanske skulle ha roa henne nog, det tror jag.